Okej, låt oss gå till predikaren. Fundera nu när jag hoppar in extra om jag skulle ta en predika om någonting annat. Om jag skulle ta en gammal predikan eller om jag skulle putsa upp en gammal predikan. Eller om jag skulle säga någonting aktuellt om vad som pågår just nu i världen. Eller om jag bara helt enkelt skulle återgå till att fortsätta lägga ut predikarens bok. Jag slog upp det här stället, alltså nästa sak som jag ska gå igenom i predikaren. Och märkte att det handlar precis om de här aktuella sakerna som alltid är aktuella men som just nu är väldigt aktuella om makthavare, deras ondska, hur vi ska förhålla oss till tyranni och onda kungar och makthavare. Så titeln för den här predikan, det är predikaren 8:2-13. Titeln är vishet inför makthavarnas ondska. Så jag läser från predikaren 8:2-13. Jag säger, följ kungens ord på grund av den ed som du gett inför Gud. Var inte snabb att överge honom. Stå inte upp för en ond sak. Han gör vad han vill. För kungens ord har makt. Vem kan säga till honom, vad gör du? Den som håller budet vill inte veta av något ont. Den vises hjärta känner tid och sätt. För allt finns en tid och ett sätt. Och en människas ondska vilar tungt på henne. Hon vet ju inte vad som kommer. Vem kan säga henne hur det blir? Ingen människa har makt över anden så att hon kan hålla kvar anden. Och ingen har makt över dödens dag. I krig kommer ingen undan. Och ondska kan inte rädda den ogudaktige. Allt detta såg jag när jag betraktade allt som sker under solen. I en tid när människa har makt över människa till hennes olycka. Jag såg också de ogudaktiga bli begravda och gå till vila. Medan de som gjort det rätta måste dra bort från den heliga platsen och bli bortglömda i staden. Också det är förgängligt. Därför att domen inte genast fälls över det onda styrks människors barn i sina hjärtan att göra det onda. Men även om syndaren gör det onda 100 gånger om och får leva länge, så vet jag ändå, det går väl för de gudfruktiga eftersom de fruktar Gud. Men illa för den orättfärdige. Hans liv förlängs inte som skuggan eftersom han inte fruktar Gud. Jag har sagt, när vi håller oss till att lägga ut predikan, så märker jag gång på gång hur Gud använder detta genom sin försyn för att tala in till aktuella situationer. Vi behöver inte predika ämnespredikningar alltid eller sådant, utan när vi bestämmer oss för att gå igenom Guds ord och lägga ut texten, så har han aktuella och viktiga saker att säga till oss. Eftersom det är en lite längre text så ska jag inte vara allt för detaljerad och gå in exakt i varje ord, men vi kommer göra lite av det också. Men för att sammanfatta den här texten i tre steg, så är det först verserna 2-4 som talar om människorna som är mäktigare än oss, de mänskliga makthavarna. Hur vi förhåller oss till dem. Andra är verserna 5-8. Att den högst mäktiga makten är Gud och ingen är mäktigare än Gud. Och så den tredje punkten, verserna 9-13, poängterar att Gud ska döma alla människor, inklusive dessa makthavare som vi har över oss, som styr över människor. Och i det större sammanhanget så är vi fortfarande i den här delen där Salomo talar om vishet inför människans synd, människans dödlighet, den kommande domen. Hur ska vi vist förhålla oss till saker och ting här under solen på jorden? Med de här sakerna i åtanke, och vi har sett tidigare på människans synd och Guds dom genom de här texterna som går som en, ja, en röd tråd eller ett återkommande tema som är genom de här kapitlen. Så huvudpunkten i denna texten är alltså: lyd makthavare, men vet att Gud står över också dem, och Gud ska hålla oss alla ansvariga för vad vi gör, och Gud ska också hålla makthavarna ansvariga och döma även dem. Vi ser i verserna 2-4, det talar om de människor som är mäktigare än oss, än andra människor. Det börjar där. Vi kommer märka lite, jag läste upp Svenska Folkbibeln 2015 som är lite skevt översatt, tycker jag. Vi ska märka lite korrigeringar, märka lite ord. Det första säger: iaktta kungens mun eller ord eller vad han säger. Ordet som används i hebreiskan är ordet för att lyssna, iaktta, bevaka eller bevara eller lyda. Kungens tal. Salomo börjar här i hebreiskan, och det har översatts på olika sätt. Han börjar faktiskt med att säga: jag, lyssna du till kungens tal. Han säger jag i början av någon anledning, och översättningar har sagt, kanske den här har sagt: jag säger, lyssna till kungens ord. Andra säger lite annat. Det kan vara att han säger: jag är kung, lyssna till mina ord just nu, för att jag är kung. Och sen går han vidare i alla fall och ger skälet till varför man ska iaktta eller lyssna till kungens mun. Och det är skälet till detta: på grund av eden, den ed. Och här har folkbibeln sagt att det är på grund av den ed som du har gett inför Gud. Men ordagrant i hebreiskan står det: på grund av Guds ed. Alltså eden som Gud har svurit. Gud har svurit i gamla förbundet att om de höll lagen så skulle de få välsignelse. Om de bröt lagen så skulle de få förbannelse. Så här i den här kontexten där han, Salomo, är kung i Israel, så kan det vara så att eftersom han är kungen, det är han som förvaltar Guds lag, det är han som återger vad Guds lag säger. Han gör det här i predikaren med sina visdomsord som han har fått från Gud. Men på grund av den ed Gud har gett, när kungen lägger ut Guds lag rätt, stiftar rätt förordningar för folket, på grund av det, om du följer Guds lag ska du få välsignelse, om du bryter mot den ska du få förbannelse. Därför ska du höra till kungens ord. Han går vidare och säger: frukta inte, var inte förskräckt, för hans ansikte. Det här är också översatt konstigt i folkbibeln, när det står: var inte snabb att överge honom. Men ordagrant så är det är väl ett ord som förmedlar antingen hastighet eller upprördhet eller förskräckelse, rädsla. på något sätt. Här tror jag Salomo vill säga, var inte förskräckt för själva den mänskliga kungen. Var inte rädd för den mänskliga kungen. Inte på grund av den rädslan eller fruktan som du ska lyda en kung, utan det är först och främst av Guds fruktan, på grund av den, det Gud har sagt, den ed som Gud har sagt. Det handlar alltså inte om människofruktan. Det är inte av människofruktan som vi lyder mänskliga makthavare, utan på grund av vår fruktan för Gud. Och det är den som styr lydnaden och vad vi gör och hur man handlar. Andra delen av vers 3. Stå inte upp för en ond sak, eller ordagrant gå, stå inte. Stå inte kvar i det onda, om du gör det onda, utan gå och gör det som lagen säger, som Guds lag säger. I kungens tal är myndighet, vers 4, för kungens ord har makt igen. Den makten kommer här i den sammanhang där han talar utifrån Guds egen lag, Guds förordning. Det är i orden som makten ligger, och det är i Guds ord som makten ligger. Kungens makt är i att i allt han vill, det gör han. Ingen kan ifrågasätta honom. Ingen kan säga till honom, vad är det du gör? Vers 4 där i slutet. Och där knyter han till Gud. Ingen kan säga till Gud, vad gör du? Jobb 9:12 säger ordagrant detta om Gud. Vem kan säga till Gud, vad gör du? Och vi ser samma sak i Romarbrevet 9 där det talar om, kan leret säga till krukmakaren, till Gud, vad gör du? Nej, krukmakaren har makten över leret att göra vad han vill. Av den ena klumpen gör han ett kärl till heder, av den andra ett kärl till förbannelse. Så även om det är samma sak i viss mån med jordiska kungar, att de kan göra vad de vill, och undersåtar kan inte säga vad håller du på med eller ifrågasätta, så är det i slutändan att det knyter an här till Gud, och det går vidare in i nästa del, verserna 5-8, om att ingen människa är mäktigare än Gud. Vers 5, den som håller budet känner inget ont. Den som håller Guds bud, den gör det goda och vill inte veta av någonting ont. Han ska inte stå kvar i det onda, vers 3. Utan han ska hålla Guds bud och inte veta av någonting ont. Så talar det om den vise. Den vises hjärta känner tid och sätt, har folkbibeln sagt, men det står ordagrant tid och dom. Den vises hjärta känner tid och dom. Den vise vet att handla rätt. Den vise lyssnar till kungens eller makthavarnas ord och dömer huruvida detta stämmer överens med Guds lag och Guds ord, och avgör om han är tvungen att följa detta som detta bud som en kung eller makthavare säger, eller om det faktiskt går emot vad Gud bestämmer, att det är ett bud som tvingar honom att synda mot Gud. Så den vise måste avgöra vem som är mäktigare. Är det den här kungen som har makt och myndighet och rätt att befalla sådant som går emot Guds ord, eller är Gud högre? Och den vise vet att Gud är högre. Han vet vilken tid han ska göra detta och detta, om han ska göra det som befalls eller om det går emot Guds ord. Han vet och kan bedöma riktiga eller felaktiga befallningar, syndiga befallningar som tvingar att synda. Han vet att Gud kommer att döma honom själv och makthavaren. Så han vet vem som har högst makt, att Gud har högst makt. Han vet vad som är det rätta tillfället att göra rätt sak. Han vet att välja sina strider. Måste han strida emot vissa saker som en kung befaller eller säger, för att det faktiskt går rakt emot Gud, att det blir att han blir befallen att synda? Eller är det en mindre småsak som inte har någonting med synd att göra, att tvingar en att synda? Han vet att välja det rätta tillfället, den rätta striden, att handla rätt, om han ska lyda eller ej. Han vet att Guds lag går före människors lagar och Gud. Vers 6. För allt finns en tid och ett sätt. Samma sak där. Det finns en tid. Och det knyter också an till kapitel 3, vers 1. Var sak har sin tid. Det finns ett tillfälle för varje angelägenhet under solen. En tid för krig och en tid för fred. Är det en tid för krig just nu, måste jag kriga emot kungen när han är tyrannisk. Om han befaller onda bud. Eller är det en tid för fred där jag ska underordna mig vad han säger, även om det är en dålig sak för mig som person, så är det inte någonting där jag måste gå till strid. För jag vet att Gud till sist kommer att ge upprättelse och skipa rättvisa. Han säger vidare i vers 6. En människas ondska vilar tungt på henne. Det är det faktum att det kommer en dom över vad människor gjort i sin ondska. Och den domen är tung och vilar tungt. Den är stor, den är bokstavligen mycken eller talrik, hennes ondska. Hon vet ju inte vad som kommer, vers 7. Det är ingen som vet rent mänskligt vad som kommer ske i framtiden. Vem kan säga henne hur det blir? Det finns ingen människa som vet framtiden, vad som kommer ske. Det är säkert att det kommer en kommande dom längre fram i framtiden. Men en människa vet inte sin egen framtid. Det ligger i Guds makt. Det är Guds befogenhet. De här mänskliga begränsarna pekar också på människans ringhet, människans undermakt under Gud, och pekar på Guds översta makt och överhet. Det är ingen som vet rent mänskligt. Det är ingen människa som har makt att hindra anden, står i vers 8. Ingen människa har makt över anden så att hon kan hålla kvar anden. Och ingen har makt över dödens dag. Här sägs två saker om samma sak. En människa har inte makt när hon väl ska dö att hålla kvar sin ande i sin kropp så att hon fortsätter att leva. När hon väl ska dö så är det dags för anden, själen, att lämna kroppen och fara in i evigheten. Hon kan inte hindra sig själv från att dö. Hon har inte makt över sin egen ande, så att hon kan hålla kvar anden. Hon har ingen makt över dödens dag. Igen, det här är Guds makt och Guds bestämmelse. När en människa ska dö, så är det att Gud har bestämt det. Och ingen människa kan förhindra sin egen dödsdag. Ingen människa kan hålla sig själv i liv längre än vad Gud bestämt. Ingen kan lägga en enda aln till sin egen livslängd med all sin möda. Som Jesus säger, i krig kommer ingen undan, och ondska kan inte rädda den ogudaktige. Det går inte att förhindra sin egen död, hur mycket man än krigar emot det. Eller om det blir krig, så finns det ingen som kan komma undan. Om det är bestämt att man ska dö i krig, och hur mycket man än tror sig kunna göra för att hindra sin död, även genom att göra onda saker, så kan vi inte rädda den ogudaktige. Det visar människans begränsning i alla fall, och pekar på Guds makt. Ingen kommer undan Gud, inte en kung, ingen undersåte, ingen, inte den mäktigaste makthavare har makten att undgå Guds makt och Guds bestämda dödsdatum för var och en, och Guds dom som ska komma över alla. Kungarna kommer att ropa till bergen: fall över oss och göm oss undan lammets vrede. Men de kommer inte att komma undan än som bergen kastar sig över dem. Det tar oss till sista stycket, verserna 9-13. Att Gud ska döma alla, inklusive makthavarna. Vers 9. Allt detta såg jag när jag betraktade allt som sker under solen. Salomo talar igen om de undersökningarna han har gjort av allt under solen. När han gick in för att forska och lära sig om precis exakt allting som sker. Och det här var också en sak han betraktade och såg. I en tid när människa har makt över människa till hennes ondska. En människa som härskar över en annan människa till hans ondska. Här kan man undra, menar han, att härskandet sker till makthavarens egen ondska, eller sker härskandet till undersåtens ondska? I alla fall så kan man säga att det handlar om både och. Makthavaren har ett stort ansvar för vad han gör, och vållar sig mycket ont genom de felaktiga beslut han bestämmer sig för i det här livet eller i nästa. Och faktumet är sant är att det är en ondska för undersåten. Det är olika illa för undersåten att vara, befinna sig under en makthavare och makthavarens förtryck. Vad han godtyckligt bestämmer, som går utöver Guds lag. Så det sker till bådas ondska. Både makthavaren gör det till sin egen ondska. Han tror sig göra det till, säkert till sitt eget goda, och till, inbillar han sig, och även undersåtarna, att det sker till deras bästa. Det ser vi mycket av idag. Men i själva verket så sker det till det värsta, till det onda. Inte till det värsta, men till olycka. Det går illa, det går dåligt. Han nämner ordet stund också i vers 9. folkbibeln säger, i en tid när människa har makt över människa, eller stund, en stund då en människa har makt över människa. Här är det sannolikt att han menar stunden här, denna långa stund, alltså hela tiden här på jorden. Här på jorden i människans synd, där den är lagd under förgängelsen, där den väntar på återlösning, så är detta en tidsperiod, en stund, en lång stund av makthavare som härskar till det onda, som gör det onda, både för sin egen ondska och till andras ondska. Och sedan verserna 10-11, det faktum att de onda människorna döms inte synligt här på jorden. Och sammanhanget är fortfarande vers 9, att det talar om makthavare först och främst, men även de som gör det onda. Det ser ut vanligtvis som att det går väl för de som gör det onda, och det har han talat om tidigare också. Det verkar som att de ogudaktiga får leva länge, förlänger sitt liv genom sin ondska, fastän de inte gör det. Men det verkar som det. De är länge i sin ondska, medan den rättfärdige, den som fruktar Gud, ofta dör ung. Eller att det finns detta som sker, att Gud inte direkt dömer människan på jorden. Verserna 10-11. Ordagrant så är det här är väldigt tolkad vers när de har översatt det. För ordagrant så är det väldigt enigmatiskt. Ordagrant så lyder det så här: och de gick in, och från en helig plats går de, och blir glömda i staden som de gjort så. Också detta är lönlöshet. Så vad är det som han talar om här? Här finns det, här är det tolkat i folkbibeln, de har lagt till att de som gjort det rätta måste dra bort från den heliga platsen och bli bortglömda i staden. Jag tror Salomo genomgående talar om de onda som inte blir dömda. De onda dör, de lever ett liv där det inte verkar som att de döms. Det går inte illa för dem. De gör som de gör. De dör som alla andra, utan någon synbar skillnad mot de som gör det goda, kanske rent av bättre. De blir begravda. De får en hedrande begravning trots det onda de har gjort. Och sedan så i staden där de gjort det onda, som de gjort så ordagrant, blir de bortglömda. Det onda som de har gjort blir bortglömt. Deras minne blir ärat och hedrat genom en värdig begravning. Och Salomo uttrycker att detta är lönlöshet. Och direkt efter i sedan i vers 11, som det inte hastigt gjorts domslut över den onda handlingen, eller därför att domen inte genast fälls över det onda. Så Salomo talar här om det faktum att onda lever och gör sin ondska utan någon som helst märkbar konsekvens jämfört med de som gör det goda. De blir varken straffade för det. Det ser snarare ut som att de blir belönade för det. Speciellt inom maktens korridorer. Korrupta människor som gör onda och korrupta saker och klättrar så uppåt i maktstegen. De fjäskar för de som är ovanför, och de förtrycker de som är under dem, och de blir belönade för det onda som de gör och når till sist upp, och det ser ut som att de blir belönade för det. Och verkar inte som att de får någon konsekvens för det som de gör. Det fälls inte ett hastigt domslut över dem. Och vers 11, det här inspirerar människor att fortsätta i sin ondska. Vi ser där, därför att detta sker, därför att domen inte genast fälls över det onda, så styrks människors barn i sina hjärtan att göra det goda. När Gud håller tillbaka domen över det onda, så är det en förhärdande handling. Det är en, ser inte ut som en dom, men det är på ett mycket djupare och tyngre sätt en stark och svår tung dom av förhärdelse. När Gud dömer människor och länder, när Gud låter olyckor ske, då ropar han på dem för att de ska omvända sig, så att de kan vända om från sin onda väg till honom och bli frälsta. Men när Gud inte alls dömer människan, när Gud istället förhärdar dem, låter dem fortsätta i sin synd utan att tillrättavisa dem på något sätt, läser vi om i Romarbrevet 1. Guds vrede uppenbaras över all människors orättfärdighet, hos de som förtrycker sanningen i orättfärdighet. Han förhärdar och överlämnar dem åt deras skamliga lidelser. Fast när de kände Gud, så ärade de och prisade honom inte för det, utan förblindades av sina falska vanföreställningar, och deras mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan, så att de gjorde det som är olämpligt. När Gud utför denna dom, så är det en djupare dom, där människor styrks i sina hjärtan, förhärdas till att fortsätta på sin syndiga väg, förvärra sin eviga fördömelse. Vi talar om ett förhärdande. Men så kommer de goda nyheterna från vers 12. Det blir bra för den som fruktar Gud till sist. Även om en syndare gör 100 onda saker, eller bildligt gör det onda 100 gånger, alltså många gånger om, och får leva länge, så vet jag, även jag, att det blir bra för den som fruktar Gud, för den som fruktar hans ansikte. Det går bra för den onda i den här världen. Han får leva länge i sin ondska och göra sin ondska på den här jorden. I den här tiden går det bra för honom, medan det går säkert mer illa för den som fruktar Gud, som tålmodigt väntar på Guds slutliga dom och upprättelse, när det ska till slut gå bra för henne eller honom. Och det är de goda nyheterna. Det kommer att bli bra för den som fruktar Gud. Och vers 13, det kommer att gå illa för den som inte fruktar Gud. Och igen, kom ihåg sammanhanget. Det handlar i allmänhet om människor, men i synnerhet här makthavare. Utifrån vers 9 när jag talar om makthavare. Det blir inte bra för den orättfärdiga. Det går illa för den orättfärdige. Han förlänger inte sina dagar som en skugga, står det. Som skuggan under inte gryningen, skymningen, när solen går ner. Det här, så här års, så är det så hela tiden. Men ju mer slutet närmar sig av dagen, så blir skuggan längre och längre. Och det ser ut som den ondes liv förlängs mer och mer ju längre dagen går, men till slut så går solen ner. Mörkret träder in. Och det är slut med deras goda. Och då är det dags för domen. Och de ska stå inför Gud. Och de ska kastas ner i den brinnande sjön som brinner av eld och svavel. Det går illa för den vanvördige, den ogudaktige, den onde. Han kommer inte att förlänga sina dagar som en skugga. För han har inte fruktat Guds ansikte. Och i synnerhet makthavare som gör det onda. Texten lär alltså att vi står under makthavare som är satta över oss av Gud. Och i slutändan så är vi alla underordnade Gud. Och det är av underordning till Gud som vi underordnar de myndigheter och överheter som han satt över oss. Men också de överheterna är därför under Gud. Gud kommer att döma, hålla dem ansvariga för hur de förvaltar den här makten som han har gett dem. Vi ska iaktta, lyda vad de säger, vers 2. Inte på grund av att vi ser upp till dem eller har vår yttersta eller någon lojalitet till dem, utan för att vår lojalitet är till Gud som har satt dem över oss och har sagt att vi ska underordna oss de överheter som vi har över oss. Och att dessa makthavare i regel är onda, det ser vi av vers 9. Det är en tid här där människor är onda och härskar till det onda över andra människor. Så av lydnad till Gud är det som vi lyder dem som han satt över oss. Och det innebär, som Romarbrevet 13 säger, man ska underordna sig all överhet. För det finns ingen överhet som inte är av Gud. Så av att underordna sig Gud så underordnar man sig dem han har placerat över en. Och just nu så är det en tid där många diskuterar, kristna diskuteras. Det gäller Romarbrevet 13 här. Just nu ska vi följa de olika restriktionerna. Kommer till det längre fram. Såg en video på YouTube från Wretched Radio där Todd Friel går igenom Romarbrevet 13 och talar om att vi ska underordna oss överheten. Och i den kontexten där han talar så är det, tror jag att han gjorde rätt i att betona att de måste även underordna sig Joe Biden. De måste även underordna sig Kamala Harris. I den kontexten i USA så är de frihetstänkande. De har tänker på sin frihet, sin rättighet. Även deras konstitution eller deras declaration säger att de har rätten att stötta en tyrannisk regering. Det är deras högsta överhet som säger att de får göra det. Men i alla fall, här i våran kontext har vi lärt oss mer att vi har inte det tänket här i den här delen av jordklotet att vi kan stå för våra rättigheter, eller vi är på ett sätt ingrodda i att lyd och lita på myndigheterna. De vet ditt bästa. Så jag vill istället betona den sidan av det, att det betyder inte det här att vi ska underordna oss överheten som Gud satt över oss, betyder inte att vi ska lyda dem blint så att vi syndar. så att vi gör sådant som bryter mot Guds bud. Och vi har många exempel från det i Bibeln. Vi har Sadrak, Mesak och Abednego som vägrade att böja sig för avguden, den stora obelisken eller statyn eller vad det var för någonting, med risk för att bli kastade i den brinnande ugnen. De fruktade inte människan, kungen, utan de fruktade Gud. Och Petrus i apostlärningarna, där blev satta, blev hotade, de blev även piskade och slagna. Men de blev förbjudna att predika Jesu namn. Men de säger, det är viktigare att lyda Gud mer än människor. Så vi behöver också tänka på den delen av det, att det finns tillfällen och vi måste visst tänka vilka tillfällen dessa är där vi faktiskt måste inte lyda makthavarna, utan att det är viktigare att lyda Gud mer än människorna. Så det är vad läran också betyder. Att den högsta auktoriteten är Gud. Och vår underordning är till Gud. Och när den som är under honom men över oss, den mänskliga makthavaren, säger någonting som går emot vad Gud säger, så är våran högsta lojalitet till Gud. Det betyder inte heller att vi inte får tillrättavisa eller kritisera makthavarna. Det är istället våran plikt. Det ser vi också över hela Gamla testamentet, hur profeterna predikade, tillrättavisade folk och kungar, predikade Guds dom över landet. Johannes döparen höll sig inte undan från att tillrättavisa Herodes i de synder han begick. Jesus också tillrättavisade Herodes, kallade honom för en räv. Johannes i uppenbarelseboken talar om ett vilddjur. Vi kan diskutera vem det är. Men han talar inte med vackra ord om den här makthavaren som tvingar kristna, eller vill tvinga kristna och folk att tillbe honom. Han säger inte vackra saker om det. Han kallar honom för ett vilddjur och andra saker och riktar skarp kritik och dom. Och det faktum att det är Gud som satt dem över oss visar också på det faktum att Gud ska döma dem. Vilddjuret och den falske profeten och antikrist kommer kastas i den brinnande sjön till slut, står det. Gud ska döma både levande och döda, fattiga, rika, kungar och slavar. Alla ska träda fram inför Guds domstol. Och om de här makthavarna missbrukar sin makt, säger godtyckliga saker som visserligen inte tvingar oss att synda mot honom, så är det deras ansvar. Det är deras missbruk av makten. Det är Gud som kommer att hålla dem ansvariga för det. Och vi ska varna dem för det och tillrättavisa dem. Gud ska hålla dem ansvariga till slut, hur det är, hur, oavsett om de lyssnar till oss eller inte. Och med det i åtanke att domen tillhör Gud, så ska vi lyda makthavarna så länge de inte säger någonting som övertrasserar Guds lag. För de är inte egentligen våra kungar. Vår enda kung, det är Jesus. Jesus är våran enda kung. Till skillnad från de här jordiska, elaka, onda kungarna, så är han god och var väldigt god. i och med att han gav sitt liv för sitt folk, för församlingen, för oss. Det är han som har köpt oss och äger oss. Vi är inte köpta av jordiska kungar. Vi betalar skatt till dem. Det är vi som betalar. De har inte betalat oss någonting för det. De har inget ägande anspråk på oss. Men Jesus som skapat oss och har det anspråket som ägare över oss, har även köpt oss med sitt blod och äger oss dubbelt upp. Det är inte jordiska kungar som äger oss. Det är Jesus som är insatt till kung av Gud, till att regera i rätt och rättfärdighet. Han är Guds smorde. Hebreerbrevet 1 och 8 citerar psalm 45:6-7. Där Gud säger om sonen Jesus: Gud, din tron består i evigheters evighet. Ditt rike spira i rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Så här kontrasten mellan jordiska makthavare och Jesus, våran kung. Han älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Apostlagärningarna 5:31. Jesus, honom har Gud upphöjt till sin högra sida som furste och frälsare. Psalm 89:14-15. Rätt och rättfärdighet är grunden för din tron. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Jeremia 23:5. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. Det här har många paralleller till vad vi läser i predikan. Salomo var en kung som var väldigt vis. Han är en förebild av den ytterst visa, rättfärdiga, fullkomliga kungen som ska regera och handla med vishet. Han kom inte för att bli betjänad, för att förtrycka som jordiska makthavare gärna gör. Istället så kom han för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många och tillfredsställa Guds rättvisa genom att ta straffet i sitt folks ställe och att tillräkna sin fullkomliga rättfärdighet till oss. Hans välde är milt. Han visar skillnaden i Markus 10:42-45. Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. För människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Hans makt är inte förtryck. Han säger, Matteus 11:28-30, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Han är inte en förtryckande härskare. Han är en tjänande, mild kung som verkligen vill och gör det bästa, det goda för sitt folk. Så att han till och med dog för det. Det är han som är där i vers 2. Kungens ord. Det är hans ord vi ska lyda. Han är den kungen vars ord vi ska lyda. Och alla människor är skyldiga att lyda honom. Vi är skyldiga att lyda honom. Om vi älskar honom ska vi hålla hans bud. Men inte bara vi är skyldiga att lyda honom, utan alla människor överallt befalls att omvända sig. För Gud ska döma världen genom honom. Apostlagärningarna 17. Alla människor är skyldiga att lyda honom, men de har inte gjort det. De har syndat. De har brutit mot det de vet lagen skriven i deras samvete. De vet att han finns, att han är Gud, att han är skaparen, att han har rätt att göra anspråk på deras liv. Men de har syndat, de har gått emot det. Istället har de lytt djävulen, världen, köttet. De har lytt falska makthavare. De lyder falska avgudar. Och därför ska det bli som den här texten säger. De ska dömas för det. Det ska gå illa för dem. De ska dömas och de är pliktiga att omvända sig. Så i slutändan, vi ska lyda makthavare, men lyda Gud mer än människor. Och det här faktum att Gud ska döma makthavarna ger oss, kan vi hämta tröst i. Vi hämtar tröst i att Gud till slut ska döma alla tyranner, alla onda makthavare som förtrycker. Vi behöver inte slåss med näbbar och klor för våra rättigheter. Vi ser detta i den tid som just nu är. Vi ser auktoritära makter över världen flytta fram sina positioner. Det här ledarna tar tillfället att förtrycka. Året som har gått, år 2020, visar på ett tydligt och påtagligt sätt hur auktoritära makter, hur marxismen har flyttat fram sina positioner, tagit tillfället. Man vill ta den här coronakrisen och ekonomikraschen som man själv har skapat genom nedstängningarna för att göra ännu värre förtryck, för att införa marxism över världen. Och det är inte en konspirationsteori, det säger de själva från World Economic Forum på deras hemsida. Det är inte en konspirationsteori, de säger det själva. Vi måste ta tillfället med den kraschade ekonomin och återgå till marxistiska principer. Tänka över den kapitalistiska idén. I alla fall, vi har sett förtryckande makter som vill förtrycka oss. Och makthavare tar tag i detta. Ta tillfälle att förtrycka. Fattiga blir förtryckta. Folk får inte försörja sig. Vi har kommit lindrigt undan här i Finland. Över världen har det gått värre. Människor som inte kan försörja sig ute i tredje världen, när de är beroende av ekonomin i västvärlden på grund av att det har gått illa, så har väldigt många människor hamnat i fattigdom, svälter ihjäl. Och värre kommer det säkert att bli. Människor, de stänger ner samhället. Människor hamnar i husarrest. Restauranger stängs ner. Folk får inte försörja sig. Även i USA sker det att människor får ingen inkomst och polisen kommer för att driva ut dem ur sina hem, för de kan inte betala hyran, de kan inte betala avgifterna på grund av att samhället är stängt. De får inte gå till sina arbeten och tjäna pengar. Och det sker för många människor i hopplösa. kanske gick lite långt utanför här, men vi som församling under den här tiden lyder inte staten främst, vi lyder under Gud. När det gäller frågor om bevarande av liv så frågor som bevarar liv går över rituella frågor. Vi har sett i tider av verklig pest, där har församlingar slutat att ha gudstjänster för att slippa, för att inte sprida sjukdomen som skulle orsaka människors död, på grund av principen om att bevara liv som går över rituella principer. Men så är inte fallet just nu i coronavirusets tid. Det är inte en dödspest som sprids. Det är inte en massdöd. Och när de vill förbjuda kristna att samlas för att tillbe Gud, så förbjuder de någonting som Gud bestämmer, som Gud har befallt. Och i det fallet så måste vi lyda Gud mer än människor. Vi har inte rätten att upphäva att dyrka Gud varje vecka. Vi följer Guds ord. Men sedan finns det gråzoner där det inte är direkt i saker som tvingar oss att synda. Så som om, nu gör de inte det, men om de skulle befalla alla att gå runt med ansiktsmask utomhus. Visst, vi behöver inte hävda våran rätt att gå utan med ansiktsmask. Men det är ändå inte en lag som är just nu. Eller nedstängningar. Staterna har inte rätt att stänga ner samhället eller att tvinga människor att ha ansiktsmask. Men de kan ändå göra det. Och det är inget sådant som tvingar oss att synda. Eller när det gäller arbetsplatser eller affärer där de säger att vi önskar att ni har mask, eller arbetsgivaren säger att du måste ha ansiktsmask på jobbet. Där är du mer frivilligt, har ingått frivilligt kontrakt med den arbetsgivaren. Och den arbetsgivaren har därför rätten över dig att säga att du måste ha detta på din arbetstid, på arbetsplatsen. Eller om de önskar i affären att man bär ansiktsmask, så kan man göra det av ren artighet, för att de önskar det. De vill det. Det är deras område. De äger sin affär och kan önska vilka kunder de vill. Eller om du inte vill gå dit då, så är du fri att inte gå dit. Så det är gråzoner. I alla fall, i en tid av tyranni, eller en tid av, ja, inte bara den här tiden, men långa perioder där det är långa, tjocka lagböcker med lagar och regler som är inte kommer ifrån Guds ord, som inte kommer ifrån Guds lag, där det verkar småaktigt, eller som att de hittar på vad de vill, eller vad de tror är bäst, så ska vi ändå lyda. Men vi tröstar oss i att vad de än bestämmer, om det är dåliga eller onda saker, så kommer Gud till slut hålla ansvariga för dem. Gud kommer hålla dem ansvariga för det. Och där har vi trösten. Och därför har vi ett hopp. Vi behöver inte kämpa för våra rättigheter. Vi kan lyda dem i de gråzonsfrågorna. 1 Petrus 2:12 säger: uppför er väl bland hedningarna, så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisa Gud den dag han besöker dem. Underordna er alla mänskliga myndigheter för Herrens skull. för Herrens skull. Både kejsaren som högste härskare och ståthållarna som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Det är Guds vilja att vi genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria. Ni är fria. Men använd inte friheten som täckmantel för det onda, utan för att tjäna Gud. Visa aktning för alla, älska era trosyskon, vörda Gud och ära kejsaren. Ja, vi har hopp och kan göra detta. Vi kan följa även regler som vi tycker är löjliga. Vi vet att till slut, det här är inte vårt bästa liv. Vi behöver inte hävda oss själva eller våran rätt just nu. Vi vet att Gud för våran talan och kommer att hävda vår rätt till sist. Vi är inte som de desperata Trump-anhängarna som vi har sett. De som stormade kongresshuset. Nu är det inte riktigt så som det utmålas i många medier eller i propagandan, att de gjorde en terrorattack mot kongresshuset och stormade den. Jag har sett videor på det och det, ja, de gick lugnt och fredligt in. Polisen öppnade dörren till huset och sa: vi stöttar eran rätt att protestera. Och alla gick lugnt och fredligt in och alla ropade till varandra: förstör ingenting, förstör inga statyer, förstör ingen egendom. Det var den så kallade terroristattacken. Och sedan var det förstås lite andra agentprovokatörer som gjorde lite upptåg också. Man ska inte helt förneka det. Men ser man den stora hela, så var det fredliga människor som stod för frihet. Och man såg där ute utanför på området, så var det, stod det många kristna där och delade ut traktater och evangelisera och predika. You must be born again, stod det på skyltar. Och det var en fin tid. Men man såg de här människorna, deras hopplöshet i deras blickar. De har sitt hopp till Donald Trump. De trodde att han skulle vinna till slut. De hoppades uppnå någonting där genom att gå in och trodde att det skulle få Donald Trump att vinna valet och bli president igen. Vi är inte som dem. Vi har inte den hopplösheten. Och det är desperata människor som, som sagt, levt i nedstängningar, som många är arbetslösa, ser ingen framtid i sig själva. De ser en tid av demokraternas socialistiska förtryck komma. De lever i lönlöshet. Deras hopp är till en lönlös och usel ledare. Men vårat hopp är till Gud, till Jesus. Vårat hopp är inte för 4 år till, utan en evighet. Bara en liten tid till, sedan en evighet av härlighet och salighet. Och därför kan vi ha glädje och tröst under förtrycken. Romarbrevet 8. Vi glädjer oss i lidandet, för det leder till uthållighet, till fasthet och till hopp. Och hoppet sviker inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Men de förlorade. Ni, er som inte fruktar Gud, ska det, som den här texten säger, gå illa för. För alla som följer falska religioner, inklusive ateister, inklusive etatister, de som har sitt hopp till staten, till statliga lösningar, till makthavarnas vishet och lösningar på problem. Det är en falsk religion. Man har inte sitt hopp till Gud. Och det kommer att gå illa för dem som inte hoppas på Gud, som dyrkar former av avgudar, som leder till evigt fördärv. Men om ni bekänner och ser er orättfärdighet, att ni är under Guds dom, och som ni ser här i vers 13, det kommer gå illa för er. Att eran synd och Guds dom, den vilar tungt över er, som det står i vers 6. Den är tung, den är stor över er. Bibeln berättar hur domen ska ske. Bibeln, en människa vet inte hennes framtid, men hon vet i Bibeln att det kommer en död, och efter döden kommer domen. Och domen ska ske efter Guds heliga lag. Och du vet med dig att du har syndat mot honom. Du har ljugit. Du har dyrkat avgudar. Du har sett till din egen vishet, makthavares vishet. Du har satt ditt hopp till lönlösa och tomma hopp. Du måste se till Jesus. Jesus är den enda gode kungen som gör gott för sitt folk. Han kom inte för att bli tjänad, utan för att tjäna. Han gav sitt liv för syndare. Så att du, om du omvänder dig, om du ser din synd, hur den tunga domen vilar över dig, så finns det räddning. För han tog hela den vikten och tyngden av Guds vrede på sig själv i syndare ställe, på korset, när han dog och återuppstod till slut. Och han har besegrat alla. Kolosserbrevet 2:15. Han har klätt av välderna och myndigheterna. Han har i öppenhet exponerat dem och triumferat över dem på korset. Och första Korinthierbrevet 15:24. Till sist kommer fullbordan, när han överlämnar kungariket till Gud och Fadern. När han har upphävt varje välde och varje makt och varje kraft. Det är nödvändigt för honom att regera ända tills dess fienderna är satta under fötterna på honom. Och en sista fiende kommer upphävas, döden. För allt har han satt under fötterna på honom. Se ej till jordiska makthavare, eller på politiska initiativ eller lösningar. Det är bra att försöka få makthavare att stifta bibliska lagar som stämmer med Guds lag. Att försöka det här abortinitiativet till exempel. Att försöka åtminstone visa dem att de bryter mot mänskliga rättigheter. Tillrätta visa dem för deras synd. Men vi sätter inte vårat hopp till att de kommer att lyssna. Vi hoppas och ber till Gud att han kanske ändrar deras hjärtan så att de lyssnar. Men vi hoppas inte i slutändan på att det är politiker som ska göra bra lagar eller beslut. Och vi har tröst inte i den här världen, utan i den kommande domen och vår kommande härlighet. Vi ska se till Jesus. Han ska vara vår kung för evigt. Och det ska gå bra för oss som fruktar Gud i himlen. I det nya Jerusalem, där vi är i Guds ära och härlighet och kärlek. Där vi ska tillbe honom, den gode kungen, och vara med honom och glädjas i hans närvaro för evigt. Så Jesus är vår kung, och i lydnad till honom så lyder vi dem som han ordinerat. Och vet, kan avgöra vist när vi inte ska göra det. Vi kan lyda deras extra onödiga lagar, för vi har tröst i Guds slutliga dom. Vi är inte utan hopp. Vi har tröst i äran och härligheten och frälsningen som vår kung Jesus har köpt åt oss. Låt oss be. Herre, vi tackar för ditt ord och dina löften. Vad du har att säga till oss, ditt folk, idag. Och till folk som lyssnar via nätet just nu eller i efterhand. Gud, vi ber att du ska tala till dig och vi tackar dig för din trofasthet. Och vi ber att de här orden ska sjunka in i oss. I våran rebelliska natur så vill vi kämpa för vårt eget, men vi ska också underordna oss det som är över oss, för du har satt dem över oss, och vi gör det för att hedra dig, vår Gud. Hjälp oss att göra det. Och Gud, vi tackar dig för kungen Jesus, den kung som du har satt in, som sitter på tronen, som är krönt med makt och ära. Det är honom som vi ger vår lojalitet till. Det är honom som vi svär våran trohetsed till. Det är honom vi böjer oss. Det är honom vi böjer knän för. Och alla knän ska böja sig för honom. Och Gud, vi tackar dig. Tack för den tröst och det hopp vi har när förtrycket ökar, när eländen, olyckor och ondskor sker oss här på jorden, så är vi inte utan hopp. Vi är inte rådlösa. Vi har inte vårt hopp till att politiker ska göra allting bra. Vi har vårt hopp till att du, till sist, du som alltid håller det du lovar, du som har makt att göra allt det du säger och vill och har lovat. Det är till dig vi har vårt hopp och tröst. Och vi tackar dig för det. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Amen.